verkligen roligt att, att vi kan ha ett bibelstudium och lyfta fram Guds ord. Det behöver vi verkligen göra. Vi behöver äta av ordet. Ibland hör man den här längtan hos människor. Ja, jag vill höra Gud tala. Och faktum är att du har en bibel till hans. Och där talar Gud. Han talar genom sitt ord. Ja, Gud kan ju tala på många olika sätt. Men det behövs ju en mottagare, eller hur? En mottagare. Och det väcks en längtan inom oss också när vi söker Gud, när vi vill få en djupare relation, ett djupare Kristusliv. Och Gud svarar på bön, verkligen. Det är en levande, allsmäktig Gud som vi har. Och jag tänkte jag skulle tala lite ikväll just det här om att lära känna Guds tid. Bibeln, den har olika begrepp när det handlar om tid. Dels har vi det här vanliga återkommande. Det här som handlar om årstider, speciella dagar som återkommer år efter år. Vi har veckodagar, vi har de här rutinerna och saker som vi fyller livet med vanligtvis. Men så finns det också ord i Bibeln som handlar om en speciell tid. Nya testamentet skrevs ju på grekiska och då används de här orden för den här allmänna tiden då, kronos. Det är det här återkommande, det vi fyller dagarna med. Och så finns det här som har uttrycket kairos. Och det är skillnad. Det är tid i allmänhet och så är det en speciell tid. Och för att belysa lite grann. I första Samuels boken så kan vi läsa om Elkana. Som han gav sig, det står år efter år iväg från sin stad och för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Kilo. Det var alltså något som återkom år efter år. Och hans hustru hette Hanna. Hon var också med på den här resan. Men för Hanna så var det här en väldigt speciell tid. Det var en tid i förtvivlan, för hon bar på en längtan. Hon bar på en sorg inom sig. Och när hon den här speciella dagen då kom till Silo, tror jag vi brukar säga, så var det just med den här bönen. Hon grät och hon bad till Gud om en son. Vi kan se lite skillnaden på en allmän tid, en allmänt bra tradition, men här har vi något som var speciellt då, där och då. Och det var ju sorgen och längtan som drev Hanna här, men hon visste vart hon skulle gå. Hon var lyhörd för någonting. Hon sökte hos Gud i sin nöd. Ett annat exempel, då har vi i Lukas andra kapitel, där har vi faktiskt två olika personer. Det här var vid templet. Och dit kom man på speciella tider, speciella stunder och dagar. Och det var samma rutiner om och om igen. Men det står så här i Lukas 2 och 25. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens mode. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning. Amen. Det här var ju inget som återkom och återkom, utan det här var speciell tid för något speciellt, och det krävde också något speciellt för att vara beredd på den här tiden. Simeon, han var, det står, han var ledd av anden och skyndade dit. Han visste att nu sker det, nu händer det. Han hörde Guds röst. Och det står om Hanna i vers 38. Alltså en annan Hanna än den vi läst om tidigare. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. Här ser vi två personer som kom till Jerusalem just vid det här tillfället. Det fanns mycket folk där, men de flesta la inte ens märke till det här. Och på det här sättet vill Gud också tala till dig och mig i vår tid, i våra dagar. Halleluja. Det finns många sådana här exempel i Bibeln. Och Jesus, han säger så här i Matteus 16, den andra versen. Han går till rätta där med fariseerna. Och så säger han: på kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Det här var väldigt allvarlig tillrättavisning ifrån Jesus, där han verkligen visade på nödvändigheten av att söka det som är Guds plan och Guds vilja i tiden. Vad är det Gud har i beredskap och vad är det Gud vill visa på? För det står i Bibeln om en väg. Den är smal, står det. En väg som är smal, men den leder till livet. Och få är det som går på den. Sen har vi den här breda vägen där man bara lever fram sitt liv. Man gör sitt. Man fyller det med ett och annat. Det kan vara värdefulla ting. Det kan vara mindre värdefulla ting. Men man lever ett liv i allmänhet. Men Gud vill få oss ut ur den vägen. Och in på en väg där han får vara vårt ljus. Där han får vara vår guide, alltså vår herde. Varje del av livet. Halleluja. Nu kommer jag fram till en text som jag vill ge ett speciellt fokus i det här mötet. Det är från Markus 14. Här är Jesus i Betania och han är i ett hus hos, det står, Simon den spetälske. Vi kan läsa de här verserna. Markus 14 från vers 3 till 9. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade till varandra: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Vilken oerhörd händelse. Jesus, han lyfter fram här en anonymt presenterad kvinna då. Och han säger på ett sätt så här: kom ihåg mig. Men glöm inte henne. Det hon har gjort. Det var väldigt betydelsefullt. Varför? Vad var det som var så speciellt just med henne? Och vi närmar oss den här frågan så kommer ett svar kunna hjälpa oss att se in i hur en mycket nära framförliggande dag skulle, ja, det som skulle bli den mörkaste dagen faktiskt i Jesu liv. Hur det hon gjorde här skulle bli en stor hjälp för Jesus. Kära Gud. Det var den mörkaste dagen i Jesu liv. Och den uppenbarar inte bara det, utan den uppenbarar också historiens ljusaste dag. Det är det. Det är det här spannet vi möter i det Jesus gjorde för oss. Från det djupaste mörker till det mest underbara ljus. Allting ryms i detta. Och det här för ju våra tankar till Golgata, där Jesus led döden för oss. Pris för Gud. Golgata i sig, den här platsen, det var en hemsk plats. Ibland så kan vi se konstverk, målningar och så vidare, där Golgata presenteras som en skön plats, en grön kulle med ett kors som reser sig där mot horisonten. Och i och för sig är det inte så konstigt att vi ser på det sättet. För oss betyder ju Golgata så oerhört mycket. Det är ju allt. Det var där vi föddes till liv. Det var där vi fick lägga av syndabördan. Kära Gud. Det var ju befrielsen från synden. Där hade vi en ny början, pris för Gud. Men i realiteten, denna plats, det var en stinkande plats för de fördömda. En plats som var fylld av kranier, skelettdelar. Och det var ingen plats man ville besöka. Det var vämjelser. Det var... Kom man för nära, ja, man ville bara därifrån. Det var så hemskt. I Moseboken så står, femte Moseboken 21, så står det om korsfästelsen. Och det här var ju alltså 1500 år innan Jesus blev korsfäst. Här beskrivs det hur korsfästelsen, alltså först då, för romarna så var det det mest grymma avrättningsredskap man hade. Det var att hänga upp någon på korset. Det var grymt. Men här läser vi i femte Mosebok då hur det också var en förbannelse från Gud. Det står i vers 21 så här: om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag, för den som är upphängd är en Guds förbannelse. Och vi talar om Guds son. Vi talar om Jesus. Han blev en Guds förbannelse. Jag har svårt att uttala de här orden egentligen. När man tänker på vad är det vi säger. Men han blev till förbannelse för att frälsa dig och mig. Och det var på den här platsen. Det ondas plats. Det var där Jesus skulle bära vår skuld en gång för alla och göra upp med synden. Kära Jesus. Om vi går tillbaka till Markus. Han skriver ju där att Jesus befann sig i Betania. Och han åt tillsammans med sina lärjungar och den grupp då som hade samlats i Simon, den spetälskes hus. Bara det här att äta i en leprasjuks hus, det sticker i ögonen. Jag tänker på alla ögon Jesus hade på sig som vakade över honom. Man sökte ju tillfällen hela tiden för att kunna anklaga Jesus för någonting. Vad skulle de leprasjuka göra? Jo, de skulle stå långt bort och ropa så att folk höll avstånd från dem. Oren, oren. Men det står, förmodligen var det här en botad man, men det står att Jesus gick in i Simon den spetälskes hus. Kära Gud. Han befann sig där och de åt tillsammans. Och då hände det då att den här kvinnan, hon trängde sig in i huset, in i gemenskapen. Kära Gud. Och man förstår av texten vi läser här att lärjungarna, de blev irriterade på Jesus som kunde tillåta det här. Det här tilltaget. Man var förargad över kvinnans agerande. Hon kom ju inte in för att betjäna, servera mat och på det sättet vara till hjälp. Nej, hon kom in och hade med sig en skatt. Det mest dyrbara som hon ägde. Det var något så värdefullt. Och det här motsvarade vad ska man säga, hennes livförsäkring, hennes arv. När man läser om den här Nardusoljan så kan man säga att den motsvarade en hel årslön i pengar. Hon kom in där och vad gör hon? Hon tar den här skatten, bryter sönder flaskan och öser innehållet över Jesus. Hon smorde Jesus. Inte när han kom in som man kanske gör när man tvättar fötterna på dem som kommer in. Nej, under måltiden. Mitt under måltiden gick hon in. Hon bröt alltså alla de här reglerna, alla mönster som fanns. Jag tänker på lärjungarna. De hade varit tillsammans med Jesus under några år nu. Och han hade tidigare undervisat dem om hur man ska behandla människor, hur man ska möta människor. Käre Jesus. Exempelvis ska man se till de som lider, de behövande. Han sa om barnen, vad sa han? Låt barnen komma till mig. Lärjungarna, de tyckte Jesus var för trött. Men då fick de lära sig att barnen ska vi också se till. Dela din måltid med barnen. De fick höra, låt de fattiga komma. Och Jesus sträckte alltid ut sin hand till de fattiga. Lärjungarna fick lära sig att dela sin måltid med de fattiga. Det var naturligt. Och så Jesus sa också om de sjuka, låt de sjuka komma. Och då lärde sig lärjungarna också att äta tillsammans med dem. Med de spetälska. Jesus, han hade vidgat deras syn på så många sätt. Något som var trälbundet under den här traditionella livsstilen som han hade. Jesus, han bröt på det där. Och så visade han alla människors värde. Tack Jesus. Men här mötte de nu ytterligare en lärdom. En kvinna som bröt sig in i gemenskapen. Hur kunde hon? Det finns någonting här som visar att den här kvinnan, hon trodde på allt vad Jesus sa. Hon trodde på Jesus när lärjungarna tvivlade. Samma Markus, han skriver om olika händelser innan den här måltiden hos Simon. Som visar hur lärjungarna, de slog ifrån sig saker som Jesus talade om. Sånt man inte förstod eller som man kanske inte ville förstå. Men kvinnan, hon, kär Jesus, hon trodde på allt vad Jesus sa. Hon tog det till sig på ett annat sätt. Och hade öppnat sitt hjärta och förstått att här, nu är det något speciellt på gång. Det är någonting som gör att tiden nu är tillfället. Nu är stunden. Och det här fick henne att ta den här skatten hon hade. Hennes enda livförsäkring. Och ösa den över Jesus. I Markus 8:31 så står det, jag tänker på lärjungarna här. Det står så här: Jesus började undervisa dem. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Ser du vilken skillnad? Jesus blev tillrättavisad av Petrus. Jesus talade här om sin död. Men det är klart, Petrus förstod det inte. Och han ville ju inte att Jesus skulle dödas. Bli utlämnad på det här sättet. I 9:e kapitlet. Jag tror det är från vers 31 där också. Ja. Han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer. Och det kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade. Och vågade inte fråga honom. Och det är samma i 10:e kapitlet. Så talar Jesus om sin död. Hur han ska utlämnas. Han ska dömas till döden. Han ska hånas, gisslas. Och hur han efter 3 dagar kommer att uppstå. Och då, vad står det då om? Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Det är som skilda världar på ett sätt. Antingen så hade man inte förstått vad Jesus förberedde dem på, eller man slog det ifrån sig kanske. För det var ju svåra saker Jesus tog upp. Men det fanns en dimension i det Jesus sa som gick utanför deras förmåga att ta in. Käre Gud. Och det är sant, Jesus gick en väg som ingen annan kan gå. Han gjorde det ingen annan kunde göra. Han utgav sig. Men kvinnan, se vad hon gjorde. Hon hade förstått, det var något viktigt på gång. Det var något mycket speciellt som skulle hända. Kär Jesus. Som jag sa, Bibeln skriver om tider på olika sätt. Ibland skriver den om kronos. Det här som följer ett mönster. Och så har vi de här speciella tillfällena. Kär Jesus. Jesus sa till lärjungarna: De fattiga har ni alltid ibland er. För de började ju ifrågasätta varför hon hanterade oljan på det här sättet. Och han sa: Mig har ni inte alltid. Hon har gjort det här för att förbereda mig inför min begravning. Kär Jesus. Jag tycker det är så stort. De fattiga finns alltid där. Det finns alltid möjlighet att hjälpa människor. Och det ska vi göra. Vi ska använda tiden. På bästa sätt. Alltid. Det är en gåva från Gud. Men sen har vi de här tillfällena. Gud talar. Gud vill visa på något speciellt. Gud vill hjälpa oss att se vilken tid vi lever i. Vad är det som är på gång? Vad är det som sker i vår värld? Vi kan börja och följa med utvecklingen. Det gör vi. Genom media. Genom alla olika kanaler. Det kan varenda människa göra och se. Men det finns någonting som är djupare. Någonting som är mera. Det enda som kan ge människor hopp i denna dödsmärkta värld. Vad är det? Gud vill frälsa. Gud vill tala. Han vill leda. Han vill hjälpa oss att kunna se längre än vad Dagens Nyheter och de här andra skriver. Han har gett oss sitt ord. Han har gett oss sin ande. Och han har gett oss ett hopp för evigheten. Han har gett det till varenda människa som tror på honom. Den som tror på hans namn, vad står det? Han har makt att bli Guds barn. Kära Jesus. Om vi återgår till lärjungarna nu. De blev stötta vid det här tillfället. Och Judas beslutade sig där och då för att förråda Jesus. Han gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. Kära Gud. Bibeln, den säger att Jesus, han är den smorde. Messias, den smorde. Halleluja. Och det här var en stor stund när Jesus skulle invigas. När Jesus själv säger så här, hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag tänker på Jesus, kungars kung. Han smordes inte av en annan kung. Eller av någon högt uppsatt person. Utan en anonym kvinna fick ge honom den här smörjelsen. Han invigdes inte heller i templet. Eller i någon annan helgedom. Någon annan sån här viktig plats. Utan han befann sig i den spetälskes hus. Utanför staden. I Betania. Kär Gud. Jag tycker händelse efter händelse visar på hur Jesus, han gick utanför. Verkligen. Och han blev korsfäst utanför staden. Men där gav han sitt liv. Där gör han det ingen människa förmår att göra. Hur orkade han? Hur klarade Jesus bära all den här bördan, allt detta lidande? I Johannes 12 och 3 så står det parallellt då om den här händelsen med kvinnan som smorde honom med olja. Då står det i vers 3 så här att huset fylldes av doften från oljan. Och det här med doft och luktsinne, det är väldigt starkt. Dofter, det sätter sig, det kommer man ihåg. Och man kan härleda en doft till något speciellt. Och det är såna här minnen som man kan ha. Kanske det är speciellt utvecklat hos djuren som kan känna dofter på långa, långa avstånd. Vi kan känna olika dofter. Och det här står också om i Bibeln. När vi läser om offren. Det skulle göras altare när man skulle tända rökelse. Och hur det här templets rökelse, det skulle vara väldoftande inför Gud. Och så vidare. Och det här återkommer gång på gång i Bibeln. Jag tänker på den här kvinnan nu då, det hon gjorde med Jesus. Det skulle ju aldrig passa egentligen att Jesus befann sig i templet och där skulle kvinnan komma in och smörja honom med den här oljan. Nej, han var utanför. Han befann sig, käre Gud, i Betania, Jesus. Och han visste vad som låg framför. Korsfästelsen, jag tänker på den. Påsken är visserligen över, men det här budskapet är verkligen tidlöst. En liten stund till ska jag tala. Jag vill ha med ett, vad kvinnan gjorde, vad det hade för betydelse i ett djupare perspektiv. Korsfästelsen, det var ju en grym tortyr. Det värsta straffen människa kunde få, som vi sa. Det var blod, det var svett, det var illaluktande kroppsvätskor. Och Jesus, han tvingades genomgå den här förnedringen. Människor runt omkring Jesus, de uthärdade inte att vara i närheten. Det var det här, den här totala övergivenheten. Och det värsta tror jag var när Jesus, han blev förrådd av en av sina egna. Kära Gud. Korset, det var ju det här fysiska lidandet. Men så tänker man på det här själsliga lidandet. När en av hans egna lärjungar förråder honom. Det måste ha varit fruktansvärt för Jesus, även om han visste om det här. Eller Petrus, som förnekade honom. Då det kom en liten tjänsteflicka och han blev alldeles svag. Han förnekade, jag känner inte den mannen. Och det här måste också vara en oerhört smärta för Jesus. Även om han visste om allt det här och han visste vad det handlade om. Kära Jesus. Gud i himmelen. Och vi ska kunna fortsätta beskriva allt det här som Jesus fick genomlida. Och så tänker man, hur orkade Jesus? Och då tänker jag så här, då när det var som svårast, när han var totalt slut helt enkelt, inga krafter kvar, då kände han doften ändå. Doften av vad då? Jo, han hade blivit smort i den spetälskes hus av en kvinna. Och den här smörjelsen, den här doften fanns kvar när han nu fick genomlida allt detta svåra, allt detta omänskliga. Han kände doften från parfymen som kvinnan hade smort honom med. Hon hade öst över honom den här ljuvliga parfymen. Han var invigd och så blev han påmind om varför han gick den här vägen. Och så börjar, det här är mina tankar då. Så ser man framför sig Jesus, han går vidare. Och så tänker man på alla han hade mött, kvinnan som hade blodgång i 12 år, hur hon blev hjälpt av Jesus. Alla andra människor, den demonbesatte som han åkte en lång omväg för att besöka och befria. Allt det här utgivandet. Kära Gud, varför gick han den här korsvägen? Jo, det var för att hjälpa. Det var för att frälsa, att rädda. Han piskades tills ryggen var sönderslagen. Han tvingades gå den här tunga Via Dolorosa och bära sitt eget kors. Han fick släpa sig fram under flera timmar. Men var fanns lärjungarna? Var fanns hans följeslagare någonstans? Det fanns ingen där. Men då kände han doften och parfymen igen. Fick kraft att dra vidare framåt. Han visste varför han var på väg till Golgata. Och han tänkte ytterligare på någon han hade hjälpt. Och vilken betydelse det har. Kära Gud. Det finns inte ord att beskriva allt Jesus fick genomlida. Kära Gud. Han skulle kunna kalla på, vad står det, 10 000 änglar. Härar av änglar. Som skulle komma och befria honom i ett nu. Om han ville. Men nu hängde han där i sin nöd. Såg sig omkring. Det enda som fanns där nu. Det var några få kvinnor som stod vid korset. Men han kände den här doften. Det här som kom. Det var inte något mekaniskt. När kvinnan smorde Jesus. När hon tog sin förmögenhet. Och gav den till Jesus. Nej, det var inget mekaniskt. Utan det var himmelskt. Det är det här Guds tid. Det som gäller nu. Det du och jag behöver göra. Det vi behöver prioritera. För vad då? Jo, för himmelska värden. För människors frälsning. Måtte den här väldoften också prägla våra liv, syskon. Den här väldoften från det som den här kvinnan gjorde med Jesus. Vi har mycket att tacka Gud för henne. Det hon helt osjälviskt gjorde. Kära Gud. Och det här ledde till att Jesus, han fick kraft att gå vidare och fullborda frälsningsverket på Golgata. Det står inte exakt så där, men man förstår ju att det kvinnan gjorde, Jesus, han värdesatte det verkligen. Och talade om hur det här kommer att berättas om i alla tider. För det har en så stor betydelse. Han sa inte att det Petrus eller någon annan av lärjungarna hade gjort, det ska berättas. Nej, han sa det hon har gjort. Det hon har gjort, det kommer att berättas. Jag tror det är en stor hemlighet i det här. Varje gång vi bryter brödet så är det för att komma ihåg vad Jesus har gjort. Eller hur? Vi påminner varandra. Jesus säger, tänk på mig. Men glöm inte henne. Glöm inte vad hon har gjort. Kära herre Jesus. Eller vad alla hans lidande tjänare har gjort. Pris för Gud. Nej, tiden är kort. Låt oss fylla den med rätt innehåll, alltså i rätt tid. Gud i himmelen, du talar till oss, Herre. Om våra dagar. Församlingen som är hans kropp här i tiden. Gode Gud i himmelen. Vi hör himmelen till. Och det är de här himmelska signalerna som vi behöver sprida till denna fördömda värld. Jesus kommer snart, syskon. Snart är tiden fullbordad. då församlingen ska hemförlovas. Den tiden är snart här. Och nu gäller det att vi använder våra dagar, våra resurser. Att vi överlämnar våra hjärtan helt och hållet till Herren Jesus Kristus. Här är jag, sa profeten Jesajas när han fick kallelsen. Han fick möta elden. Kär Gud, här som märkte honom, renade honom, det får vi också möta när vi söker Gud. Hur står det i andra Korinthierbrevet? Vi är en Kristi väldoft inför Gud. Amen. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig för allt som du har gjort, Herre. Tack för ditt ord, Herre Jesus. Tack för dina tjänare, Herre. Och tack att vi har fått nedtecknat dessa viktiga händelser i ditt ord. Och vi ber dig, Herre, att du ska fylla oss, forma oss, Herre Jesus. Ut efter din vilja, Herre Jesus. Halleluja, jag prisar dig. Och tack, Herre, att du vill frälsa människor. Att detta Golgata-verk, Herre Jesus, får spridas. Och hjälpa människor till frälsning. Halleluja, jag prisar dig, jag lovar dig. Tack att du hör bön. Tack för seger i Jesu namn. Amen.